their loyalty to each other and endurance and things, and their whole attitude to life was that of the Bedou. It was as hard a life as any human beings could live when I was with them there. But the ultimate, the thing was, it's freedom. We've got freedom.
Upproren hade slagits ner 1991 satte Ali Hassan al-Majid sin plan för träskområdena i verket. Man brände och bombade, deporterade människor och förgiftade vattnet. Allt man hade sagt att man skulle göra, gjorde man. Snart fylldes sjöarna och floderna i träsket av ruttnande fisk i en avsiktlig och planerad miljökatastrof. Liksom under Saddams krig mot kurderna fanns det inga tv-kameror i närheten som registrerade det som skedde. Men sommaren 1992 började utsmugglade amatörvideoupptagningar nå omvärlden. De visar hur en kvarts miljon människor plågas, hur deras vassodlingar bränns, byar förstörs och hur man dödar de djur som utgjorde grunden för deras existens. Al-Agar var en av de byar som Wilfred Thesiger kände väl till. Den 20 maj i fjol sköt helikoptrar raketer mot en bröllopsfest här. Många människor dödades och sårades. Under mitten av juli genomfördes attacker med napalm, artilleri och brandbomber. I februari i år var de 800 familjer som hade bott i Al-Agar borta. De lämnade kvar en enkel svart flagga med orden "Herre, rädda oss." Kartor som omvärlden kommit över visar hela omfattningen av planerna på att torrlägga träsken. Med stora fördämningar skulle man leda bort vattnet från de inre träskområdena till en väldig 5 mil lång dräneringskanal. De stora sötvattensjöarna började krympa när själva Eufrat dämdes upp nedanför Nazarea. På de utsmugglade videoupptagningarna såg man nu att stora delar av träsken var på väg att torrläggas och att vassen dog. Iraks regering uppgav för FN att alltihop ingick i ett jordbruksprojekt.
Always argued that it is for the most noble purposes that they want to win agricultural land, but it's not the slightest indication that they're working on such a program. Every indication points in the same direction. They do this purely for military purposes. They want to subdue these people.
När beskjutningen blev allt intensivare flydde befolkningen till platser där det fortfarande fanns vatten. Det allierade beslutet om flygförbud i södra Irak i augusti 1992 kunde inte rädda dem. Mellan maj och juli 1993 smugglades de sista videoupptagningarna ut från de inre träsken som nu var nästan helt torrlagda. Det kom desperata rop på hjälp från människor som aldrig blivit hörda. På skyltar som de höll upp framför kameran vädjade de om liv och vatten. För träskaraberna hade vatten varit detsamma som liv.
وهاجرنا وشبعنا ضيف وشبعنا خزي komşu.
Telefonu telefonu müzellet. Dayım alasır bunu müzellet. Hatta yom yom.
Ne yapayım?
Hacı. Anne böyle.
Cevabı gel.
Haciri.
Ne yapayım?
نعم
حجي شردين من الناس يسوي حجي
I don't dare to predict how many human lives will be sacrificed, but it must be very many indeed. And world opinion tends to forget the drama which is taking place in the southern marshes and has taken place before in other parts of Iraq. I maintain that this is one of the most serious cases of massive violation of human rights we have seen since the Second World War.
مرينا والله يما كلنا صبرنا عليه
صبرنا على المسائية صبرنا على الطيارات الحربية صبرنا على كل شيء صبرنا على الجوع صبرنا على الشمس وتعذبنا وبيوتنا احترقت وما ظل عندنا شيء
عم هذا 10 يوم لا ود
بالله وخلالنا راح ونهبنا المرضى ويعني وموتانا من الأقل
الحرب يزيد وراها سيب يجلب
نشرب بالجراثيم بالدود وبالواحد المر ومثل المرية
Det kanske märkligaste med den tragedi som nu utspelar sig i Irak är att Saddam sitter kvar vid makten efter allt som skett. I en lägenhet i Teherans förorter för en exilirakier sitt eget krig mot regimen. Tahir al-Haidari kände sig tvungen att samla dokumentation över regimens kränkningar av de mänskliga rättigheterna för att Saddams version av historien inte skulle triumfera.
Things that have happened here. Do you have any maps of the draining of the marshes?
Sen dess har han samlat brev, order, ljudband, kartor, kommuniker och ögonvittnesskildringar i hopp om att en internationell domstol en dag ska döma Saddam för brott mot mänskligheten.
This is Amara. These are the tributaries of the Tigris which fed the water into the center of the marshes. And this is the barrier which has been made by the Iraqi government to drain the water away from the marshes so this area will be left dry.
Det här är den irakiska regeringens egna specifikationer för torrläggningen av träsken. De kallas det tredje anfall, det tredje krigsbytet.
This is the actual government plan that was captured in October 92 from the Iraqi engineer. Amazing, amazing.
Det här är planerna för Edens förstörelse. Det här är träsken, fotograferade för 20 år sedan från en satellit på 80 mils höjd. En grön filigran av vassruggar och öar. Och här är den senaste bilden som togs i våras. De inre träsken är det närmaste borta. Bruna utlöpare sprider sig överallt som en sjukdom. Den centrala dräneringskanalen liknar ett R på jordytan. Arkiven som Tahir förvarar i övervåningen är ännu plågsammare. Böcker med namn på döda som samlats in i hopp om att de inte ska bli bortglömda.
So these are all people who have been killed by the regime. They're mainly Shia people. They're all Shia people.
Och i andra böcker är det sunnimuslimer, shiiter och sunniter, araber och kurder, kristna och judar, turkmener, assyrier, yazider. Bathregimen gör ingen åtskillnad i sin grymhet.
You've come into Iran and you've interviewed these here in the center. People who've been tortured, who've been in hospital and all that, yeah. Oh, these are the victims of the chemical attacks at Halabja's. I see. These are all people who survived and who have been seen in hospital.
المصابين في مدينة حلبجة الذين جاءوا إلى إيران واستشهدوا في مستشفيات إيران نتيجة إصابتهم بالأسلحة الكيميائية.
These are people again who died from chemical attacks. God, there must be hundreds of people here.
Att de här människorna plågades eller dog av kemiska vapen som sålts till Saddam av företag i väst bara ökar vår skam. Det här är vad tyranni innebär. Den förintar människor. Den förintar de viktigaste länkarna i livets kedja. Det som gör oss mänskliga. Överallt i Mellanöstern är det en sak man får höra om tragedin i Irak. Att det inte bara är irakernas eller arabernas fel, eller islams fel, som vissa orakel i väst vill låta påskina. Folk säger att det finns ett samband mellan västmakterna och Saddams grymheter.
Saddam was really our Frankenstein's monster. We set him up, we created him, and in the end we had to take him down because he had become too powerful. All this because of the greed of Western companies and the lack of strategic awareness of Western governments. Saddam Hussein had held out the carrot, if you wish, of multi-billion dollar contracts. Everybody wanted to get a piece of the cake. There were literally hundreds of suppliers, hundreds of companies in West Germany, in France, in Britain, even in the United States, in Italy, supplying him with dual-use technologies, manufacturing equipment, entire weapons factories.
So what's been going on since the Gulf War?
Since the Gulf War, at the subcommittee here in the House Foreign Affairs Committee, our investigation has shown that the Iraqis have succeeded in rebuilding
80% of their weapons manufacturing capability.
We know, for instance, that in Germany, 150 companies today are under investigation by German customs for having broken the sanctions, and the kind of sanctions violation really is delivering spare parts for machine tools, electronics, things like that. We're not talking about food and medicines. We are talking about industrial machinery.
Saddam could not exist without a vast army.
He will turn his army against the southern marshes. He will destroy the people who are living there if he can. He will destroy the Kurds in the north if he can and if we don't stop him.
Bill Clintons utrikesdepartement vägrade att svara på frågor om politiken gentemot Irak. Men informellt medgav man att den bestäms från dag till dag och att om det blev en statskupp i Bagdad imorgon så skulle man inte ha någon färdig handlingsplan. Drygt 2 år efter operation Ökenstorm har man alltså inte bestämt sig för hur slutspelet ska föras. I London genomgår den brittiska regeringen också en självprövning i fråga om Irak, om än motvilligt. Förhör med tjänstemän har visat att regeringen införde lättnader i bestämmelserna för vapenförsäljning till och med efter det att de kemiska massakrerna på kurder blivit allmänt kända. Ett vittne uppger att uppgifterna inte offentliggjordes därför att den ansvarige ministern, Lord Howe, ansåg att lättnaderna kunde uppfattas som cyniska så snart efter massakern i Halabja. Ställföreträdande chefen för utrikesdepartementet William Wardgrave gav fortsatt klartecken för försäljningen till Saddam. Brittiska vapen nådde Irak via Jordanien till och med efter det att Saddam ockuperat Kuwait. På brittiska UD försvarar ställföreträdande chefen Douglas Hogg den brittiska vapenförsäljningen och har inte mycket att säga till träskarabernas tröst. Bevisar inte försäljningen av vapen till en tyrann som Saddam Hussein bara en sak, att de mänskliga rättigheterna alltid kommer i andra hand när det handlar om stora affärer?
There are a number of important reasons why you do supply arms. To start off with, friendly governments have a right to acquire arms so as to defend themselves against a whole variety of threats, whether it be internal or external. Then there are perfectly legitimate commercial interests to take into account. And don't forget, we then get into the whole range, so I'm not going to, for these purposes, because it's a totally different subject, into dual-use machine tools, all that area. Then there is the fact that we have strategic interests in forging alliances with countries, and those strategic alliances are underpinned by a willingness to supply arms and indeed on occasions to reinforce those countries with military assets of various kinds. So these are all interests which we take into account, and I don't deny that sometimes the weapons that one provides can be used to infringe human rights.
So is there anything that the outside world can do now? Or do you think that in the case of the Marsh Arabs, who are probably several hundred thousand people, that and a culture going back thousands of years, and a unique natural habitat, are we really seeing the end of that, do you think?
I don't think I would say that. What is unquestionably true is that Saddam Hussein is mounting a double-pronged attack on the Marsh Arabs, partly by the process of draining, which destroys the environment and, of course, exposes them to military action from the ground, and also by ground action itself. But the process will probably take some time. The combination of the drying out of the marshes and the military action will not be immediately successful. Now, it is at least possible that within the time frame of which we are talking, Sudan may fall, and therefore the wholly gloomy scenario that you've just sketched may not occur. But if the question is a slightly different one, namely, can we stop what is going on in South Iraq by external action, I think the answer is no.
Den sista resan. Man kan fortfarande nå träsken genom sydvästra Iran. Det här är Huwaitsa-träsket vid gränsen mellan Iran och Irak. Det är 50 grader varmt, fuktigheten är kvävande. Det här är så långt man kan komma nu. Området ligger helt nära dödens fält i Saddams land. Härifrån kan man se irakierna bygga fler dammar som ska förstöra träsket. Där borta ligger ett oljefält som de franska oljebolagen ELF och Total redan har förhandlat med Saddam om att få exploatera när sanktionerna en dag har upphävts och träsken är torrlagda. I augusti 93 flydde 5000 träskaraber hit via Huwaitsa. Många tusen är fortfarande instängda i sjöarna på andra sidan gränsen, fångade mellan sitt förlorade paradis och ett liv i landsflykt i främmande land.
وعوي ان دفناها ابو شذا ابو ضيم حان وهجرنا ماكو مشعة ماي نشرب والدول الشوب له وما قامت بحقنا كاش نسوي بعد شوب الماي كضوا علينا هم الماي هات الدول ما تدري به كضوا علينا
احنا بيظهر هالشكل الشعب انتهى الشعب لان احنا عبرنا جزء من عده انتهى الشعب تدمر بس اذا امريكا تقول وامريكا تقول وتقول عدتها لجنه حقوق الانسان سوي لنا حل وهي بس ما زي قدك ويجون يصورون علينا وصور ونطلع قدام المصور وشاشة التلفزيون طالعين فلان مضحك مضحكة احنا إلهم احنا ما معقول ولا انسان يعد
ويقولون امريكا وبريطانيا قبل يقولوا لا واحد صدام وبريطانيا وامريكا لا واحد قتل الاخر يقولون مجرم انا اقول قتل صدام ليش ما يسوون صدام مجرم
In this film, we've tried to show that there's overwhelming evidence that the regime of Saddam Hussein has committed genocide against the Marsh Arabs in the marshes of southern Iraq, and cultural genocide against the Shia as a whole, right across the south of Iraq. We've got the government's own testimony in their own words for their intention to commit systematic repression, murder, and environmental destruction. And every eyewitness we've spoken to has confirmed that that is indeed what they have done. The Shia themselves have been denied their human rights and denied even the basic right to worship freely, to teach their faith, to perform their rituals, rights which are regarded as inalienable freedoms in the UN Charter. And in the next few months, it's likely that tens of thousands more of Shia Marsh Arabs will be killed in the border region just over that levee road on the horizon, without protest from the rest of the world.
Men än är det inte för sent. För två år sedan såg världen vad som hände med kurderna och hjälpte dem. Den kan fortfarande hjälpa Shia-muslimerna. Det finns en FN-resolution som antogs för att skydda alla människor i Irak. FN kan se till att de mänskliga rättigheterna övervakas i hela södra Irak. Men det bästa vore att skapa en fristad i södern, precis som man gjorde i norr. Då kunde dammarna rivas och träskaraberna fick återvända hem.
Fajar mat. En halal mat. El-Bashar mat. El-Dunya mat. ماكو ماي ماكو عيش، احنا عراي بالضيم حاني.
Den 9 september 1994 om Irak, träskaraberna och den förstörda Edens lustgård.
Saddam Husseins torrläggning av Iraks södra träskmarker har orsakat en gigantisk miljökatastrof. Det visar flygfoton tagna av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Torrläggningen har tvingat minst 100 000 människor att fly, och det är 2/3 av den ursprungliga befolkningen.
Träskområdena i deltat mellan Eufrat och Tigris är ett 5000 år gammalt kulturlandskap. Så länge har människor levt av fisken i vattendragen, byggt hus av vassen och skött transporter med kanoter och vattenbufflar. Här tros Edens lustgård en gång har legat. Idag är lustgården nedbränd, vattnet förgiftat, fisken förstörd och bufflarna dödade. Ett folkmord har begåtts. De som inte är döda eller har flytt till grannlandet Iran hukar i ett förött landskap inringade av Saddam Husseins omvittnat grymma presidentgarde. Trupper som slog ner träskarabernas revolt våren 1991. Trupper som sköt krigsfångar men ändå slog dem före avrättningen. Bilderna är utsmugglade ur Irak. Diktaturen dokumenterar alltid sina övergrepp. Träskaraberna är shiiter, liksom hälften av Iraks 17 miljoner människor. När den USA-ledda FN-alliansen angrep Irak våren 1991 uppmanades shiiterna att revoltera av president Bush, alliansens ledare. Shiiterna gjorde också uppror, men USA-alliansens befälhavare, den hjälteförklarade Schwarzkopf, lyfte inte ett finger när Iraks helikoptrar och stridsvagnar bombade staden Karbala, upprorets hjärta. När shiiterna lämnats åt sitt öde av FN-alliansen kunde Saddam börja slakten. Idag sitter Saddam fortfarande vid makten, och Saddam har inte glömt shiiternas uppror. Därför har han låtit dämma upp 3 bifloder till Tigris. Floder som förser träsklandet med vatten, själva förutsättningen för allt liv. Via en kanal förs istället vattnet vidare till Shatt el-Arab, det stora deltat där Tigris och Eufrat flyter ihop. Om och om igen försäkrar Irak att syftet är fredligt, att bevattna jordbruksmark. Flygfoton tagna med värmekamera berättar en annan historia. De vita punkterna är eldar, bevis för den brända jordens taktik. Torrläggningen av träsken görs av militära skäl för att utrota ett upproriskt folk. Folk- och miljömordet har pågått medan världens ögon varit riktade mot annat håll. Det skymmer i Edens lustgård.